I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Sebastian Vendel-Martinez in i direktsändning. Just grab a mic. Vi har precis rundat av.
Applåderna här. Nu ser man kommer in här. Oh, Sebastian Vendel-Martinez kommer direkt,
direkt från
Västerås. Oj, oj, oj. Vilken legend. Ge mannen i mikrofon. Här, kom och ta min plats. Ja.
Vi är precis på en timme sträcket här. 1-0-1. Välkommen Sebastian.
Vad har jag missat?
Vi har gått du får gärna ge oss vad du tyckte om igår.
Alltså det var ju väldigt tråkig kväll för svenskarna. Och det är alltid lite risken när det blir så här typ lite frågeteckensmotståndare. Man inte riktigt vet någonting om dem. För att man kan hitta en oslipad diamant. Mm. Och jag tycker vi fick se det typ till exempel med Murads motståndare som såg fantastisk ut.
Barres motståndare.
Barres motståndare. Där visste jag nog lite mer. Alltså typ jag kunde ändå se lite mer legit så där på det sättet. Tempot på galan tyckte jag var alldeles för segt. Det ska inte ta nästan 5 timmar att köra 6 matcher. Jag tycker det tar ner energinivån på ett sätt som typ... Ja, så när vi satt på läktaren, det var ju svårt att hålla den där spänningen.
Jag har hamrat in den här poängen i en timme. Okej,
okay,
bra. Speciellt
med just den avslutningsmatchen som blev. Alltså den är inte super actionfylld, så det är inte så att man fick någon adrenalin på slag på sista liksom.
Ja, precis.
Då har man suttit där många timmar.
Sen, jag vill verkligen inte bli anklagad för jäv eller sådär, men detta säger jag till FCR och kommer säga det till Zone Pro League, kommer säga det till World Fight Promotion. Snälla fixa bord och stolar och wifi till media. Ja. Jag tycker inte det är mycket begärt.
Nej.
För att sitta där och typ, alltså, då kan jag skicka en kiropraktorfaktura till Superior när jag sitter där framåthukad över en stol som jag har hittat själv och tagit dit för att använda som bord till min laptop. Kan jag göra det? För att alltså, det känns ganska oschysst. Och liksom, rakt av spela in, alltså, hade FCR haft en behandling, jag hade sagt också typ skärpning, det där funkar inte.
Så du fick springa upp och ner med liksom din mick och dina
grejer. Jag såg det på
fanen
med laptopen så här. Jag bara, vad jag håller på med?
Ja. Nej, fan, du gjorde the Lord's work ändå. Vi lyssnade på din intervju med Adam innan vi började podda.
Ja, fett.
Det var kul att se. Han fick släppa loss.
Hur uppfattar du honom?
Alltså, Adam being Adam egentligen. Liksom, typ det...
Han är ju frispråk, han säger ju precis vad
han
tänker.
Jag älskar hans sätt att vara. Jag kan inte ta fram och samtala just nu, tyvärr. Men alltså, det är bara synd. Jag tror kanske, alltså, rätta mig om jag har fel, men det känns som att det tar en lite tid att komma igång ibland. Och att tappa den där första ronden, just för att i denna matchen, han hade med några små justeringar, så hade han inte kunnat vinna den första ronden.
Precis, och han tappade den, precis som du säger. Ja. Han tappade första ronden.
Och det var inte så att han tappade för att han blev sänkt eller sådär outworked. Nej, det var bara lite press och lite sådana grejer som typ med små justeringar han hade kunnat ta den och sen sista ronden. Och sen så hade han vunnit matchen. Men det var det mest underhållande matchen hela eventet. Mm. Alltså, Adam är garanterade pengar. Liksom, typ, alltså, du kan satsa ditt liksom kidsens barnbidrag på att det kommer bli en bra show varje gång han kliver in. Mm. Alltså även en förlust här, alltså, och jag sa det lite grann inför denna matchen också, att hans motståndare är ändå legit. Ja. Liksom, det är en bra kille som har fightats i Bellator och gjort ett par bra matcher. Så alltså ändå skett till och med att jag vet att han kommer komma tillbaka bra. Men någonting som han sa och hans team sa efteråt, som jag tror kan vara en väldigt positiv förändring, att de sa vi måste åka utanför oftare. Mm. Det har blivit för bekväma.
Vi nämner också att precis. Jag vill se han ut och slåss. Kom till Bostad, jag slåss med dig Adam.
Kom och sparras med lite kortare, kralligare killar. För att de alla där på Söders Fight Gym, de är ganska långa och länky. Men killarna de möter i matcher är inte långa och länky som de. Så de behöver se lite andra kroppar.
Ja, absolut. Alltså, de har en jävligt speciell bygg. När du kommer dit och hälsar på, det är typ första gången jag träffar dem. God damn, jävla snubben alltså. Huge.
Ja, exakt. Det är så långa, smala och folk i deras viktklass ser inte ut så. Utan de är unika för sina viktklasser.
Men jag tycker man börjar se det mer och mer. Liksom, typ vi såg Tobbe Harila åka till All Stars, köra där. Liksom.
Robin.
Ja, Robin också. Ja. Liksom, alltså, och jag tror det är lätt att Vasaros hade välkomnat jävla gänget med typ öppna armar. Och, ja, jag vill gärna bara se dem utvecklas och jag är väldigt säker på att de kommer göra det också. Alltså, det var definitivt intrycket jag fick från deras team efter igår. Att typ, ja, vi måste söka oss lite för att få lite annorlunda sparring. Så jag menar, i slutändan man måste oftast göra ett snedsteg innan man lär sig vilket håll man ska gå.
Ja, precis.
Vad säger ni, gubbar? Ska vi gå vidare till UFC eller?
Har du sett UFC?
Inte hela. Jag har sett alla de viktigaste
matcherna.
Alla de tre sista.
Ariel Helwani, när han ska göra sin recap med ESPN, då brukar de börja med main event. Mm. Och sen jobbar de sig neråt. Vad tycker ni?
Sure.
Do it.
We can edit this shit i ordning sen.
Alexander Volkanovski versus Brian Triangle City Ortega.
Boom.
Så grejen med den här, okej, jag vet att alla ville att Ortega skulle vinna.
Ja!
Inte jag.
Alla ville.
Inte jag.
Nej, jag visste på en gång. Alltså, nej, jag tror inte han kunde vinna. Och det var precis vad som hände. Fucking Alexander the Great rör sig helt otroligt.
Alltså, ja,
hans foot movement, med tanke, du vet, han är en kortare fighter. Ändå blir han inte jättemycket träffad av folk som har längre range än honom. Och det är bara för att han rör sig perfekt. Han rör sig i trianglar. Han, exakt, fintar precis hela tiden.
Alltså jag säger, jag är inte tillräckligt bra striker för att fatta vad det är han gör. Men jag ser att, hur kan han vara i så bra position? Exakt. Han har så små vinklar. Han typ planterar fötterna vid rätt timing.
Ja, exakt, när han svingar är det med kraft, det är och det är för att det var det jag, nu när jag såg fighten bara precis innan jag kom, typ att det var den där liksom, fan han rör sig helt amazing, för att vara så kort, hålla sig precis utanför distans och sen ta ett lite halv centimeter in så att han kan träffa. Det gör han fantastiskt, det är helt otroligt.
Och så har han en gas tank som liksom det, och ett lugn och typ så här, han är så självsäker på sånt skönt sätt.
Och så är han tydligen omöjlig och smitta. Tydligen så
alltså, de där att först giljotinen och sen triangeln.
Alltså du vad, se hur fan kommer han ur den där? Alltså, eller hur han kom ur, det var skitsamma. Hur fan kunde han inte tappa? Den var ju tight som fan.
Giljotinen, såg ni att han sprattlade med benen? Allting handlade om benen.
Jag tror det var over där.
Allt handlade om benen.
Jag tror han skulle tappa.
Han sprattlade med benen där för att det var en fight. Det var en fight om mountain, kan man säga. För att in terms of hans hals och allting, det var inne. Det var inne. Och jag försöker illustrera hur han gjorde. Han vände sig in mot choken och så sprattlade med benen. Och på någon jävla vänster kom han ut och...
Jag tror att det gör ju väl bara att han kan liksom lossa det lite. Mm. Bara så att liksom han inte tuppar av. Och det där är också nu när du säger det, att han, när han höll på att bli smittad de här två gångerna, det är att han konstant rörde på sig. Han lät sig aldrig ge dem tanke och göra sig bekväm i positionerna, utan han konstant bara jobbade.
Men det där
och det såg ju nästan desperat ut just när han höll på att sprattla med benen. Typ, oh my god.
Men det där också så här, som du sa med hans cardio, för det där tar energi att komma ur något sånt där som är så tight och jobba så mycket.
Precis. Men det där tar jävla mycket energi också på Ortega. Alltså när han inte fick den. Armarna. Ja.
Det kändes som att det var hans sista hurra, det där liksom, typ den triangeln. Typ, han nästan, inte att han gav upp, men han bara typ, okej, detta kan bli som Holloway-matchen, att jag får bara hålla
visst
ut.
Var han, visst såg han väldigt, väldigt lik, han såg väldigt lik ut som Holloway-matchen, alltså på många sätt. Typ han satt där på sin stol, jag bara, jag kan svära att det här är Holloway-matchen. Typ samma färg på coachen, nästan samma hår, ansiktet svullnat på samma sätt, och han är så här...
Men Kalle, jag tror det är hans title fight look. Ja, helt enkelt. Det är så han ser ut när han fightar som titlar.
Gal all in liksom. All in.
Nej, alltså det var rond 3. Uff, den var dunder. Vi satt och skrek hemma i morse.
Ja, den var crazy.
Oh, är det årets UFC-rond?
Ja,
hittills.
Måste det vara. Right? Jag kan inte ens reflektera över något som har varit så jämnt.
När det kom till en rond som det var också så much at stake också. Yeah. Så definitivt.
Men jag tyckte efter den ronden, då vände lite publiken för Volkanovski. Kände jag lite, energin gick lite mer över till Volkanovski när han typ bara står ovanför och bara ground and poundar han och verkligen bara överlever allt.
Men jag tror faktiskt att Ortega började känna av där av damage han hade fått. Han började liksom, nu börjar han fejda lite. Han kom igen jävligt bra på sista.
Det gjorde han. Ja. Men på tal om den publiken, jag tycker det är beviset på en riktigt bra match. För att publiken, de var på Ortegas sida inledningsvis. Mm. Det märktes, det hördes. Men sen så fick de se hur mycket Volkanovski kämpade sig ur de här submission-försöken. Och vi, alltså, även om det är typ din boy som är nere och fightas, liksom, när du ser någon komma från sån motgång och ta sig ur och liksom verkligen prestera, det är svårt att inte typ
det där kräver någonting. Det där är speciellt.
Och jag tycker det bara är typ de allra bästa matcherna man får se hemma publiken vända och börja jubla för bortafighter
alltså, på det sättet. Och komma tillbaka från en någonting som är svårt är ju, du kan ju bara liksom. Och den jävla submissionen, de satt.
Som fan så blir man så här, för att det Ortega gjorde var att han öppnade dörren till Volkanovski och sa här, varsågod, här är vägen ut, här, täpa bara. Och man ser Volkanovski bara stänga dörren i smärtan och tröttheten, bara fuck det, jag tänker inte täpa. Och då blir man bara så här, oh my god, så där vill jag också vara.
Men jag trodde Volkanovski, han stolthet skulle att han went to sleep, för jag tyckte den var så tight, jag trodde han kommer bara somna. Ja. Det är det att han vägrar täppa, han kommer somna. Ja. Men att ta sig ut sen bara Jesus.
Men Ortega så. Men jag menar, han sa side grej så här. Var matchen jämnt förutom de där två, förutom de tre?
Matchen var inte jämnt.
Nej.
Nej.
Det var Volkanovskis match med Brian Ortega strössel på.
Ja.
Exakt. Salt Bay kom in med lite Ortega.
Lite taste där.
Just a little bit of flavor.
Ja, men alltså fan, Volkanovski, jag blev så jävla imponerad, och just det, bara det rent tekniska i stående från det är lugnt, alltså jag brukar se typ, man brukar kolla långa lankies som typ använder sin jab och så här. Men just att vara kortare är för mig otroligt imponerande, för att folk som sparar, alltså när du ska spara med någon längre, det är otroligt övertag.
Ja, det är det.
Och behöva jobba det in. Du måste vara så duktig på att röra dig. Mm. Och det är Volkanovski, alltså goddamn.
Men tänk på, alltså han kör med Dan Hooker, han kör med Adesanya, liksom. Det är inte konstigt att han börjar snappa upp lite av det där. Men alltså just hans sätt att han vinklar ut.
Ja.
Yes. När han har gjort sitt och vinklar ut så att han är precis utanför räckhållen av den där kontringen. Mm. Alltså det är liksom typ MMA-porr.
Och han har en annan grym egenskap, att han har en bra träff från alla vinklar. Så cirkulerat höger, har han en bra höger. Yeah. Vänstern, en, liksom hela tiden ben. Och han, exakt, han lägger mycket sparkar också. Så han är liksom och snabba, bestämda inom bra race. Killen är the shit.
Och det är så imponerande för att han byter stance så ofta. Ja. Alltså det är väldigt få som kan fighta så bra från båda stance samtidigt som de vinklar ut. Liksom, typ. Det är en sak att typ, okej, men de här combosen kan jag från southpaw. Men han verkar vara lika effektiv i alla ingångar och när han vinklar ut och vare sig han är ortodox eller southpaw. Alltså det, hatten av. Jag har varit, inte anti-Volkanovski, men jag har varit lite sådär typ, is he really the champ? Yeah. Vann han verkligen andra gången?
Liksom, jag var likadant liksom. Så, men nu vart jag såhär.
Nu är jag fan, okay. Alltså, nu är jag fan, ska jag säga. Okay.
För att, alltså nu kommer jag skaffa en känguru där hemma. Och liksom.
Men vad tror ni, är det Holloway, Jay Rodriguez, är det titel eliminator eller? För den är ju bokad för november. Så vinnaren får möta Volkanovski.
Ja, jag tror nog det.
Det finns väl ingen annan? Det
finns inget annat på horisonten.
Men vad tror ni händer med Ortega? För nu har han ju liksom åkt på däng.
Jag tror han kommer vara borta minst 6 månader. Och sen så kommer han få möta, säg, en Giga Chikadze. Han kommer få jobba på. En Edson Barboza.
Yeah.
Någon så här topp.
Men han är ju på stryk. Han har ju fått chansen 2 gånger nu att slåss för championship.
Yeah,
och båda
champs,
gångerna har han ju liksom inte nått hela vägen. Det har inte varit jättejämnt heller. Han har ju också jävligt mycket stryk. Så.
Mm. Jag tror han behöver kanske ha en två liksom Korean Zombie-like vinster. Då tror jag att han är på tapeten igen bara. Det är, inga problem. Han är ung, han är marketable.
Bara han håller sig i topp 10 så är det inga problem.
Ja, liksom. Plus han är alltid game liksom.
Mm.
Han är farlig oavsett hela tiden. Som han bevisar i den här matchen.
Ja.
Klart och tydligt. Jag kan förlora de 2 första ronderna, men jag kan fortfarande typ kills
ja. Ja, sen skulle nog UFC älska att få han som champ. Han skulle vara jävligt alltså, marketable.
Marketable som fan. Typ han och Tracy Cortez tillsammans liksom. Vilket powerpar. Inte konstigt att han har mycket energi liksom som motiverar. Alltså det är, ja.
Ja.
Vad tycker ni? Co-main event.
Kör.
Valentina Shevchenko mot The Crack, förlåt, jag menar Lauren Murphy.
Här, på tal om röra sig bra, samma sak.
Jag vill bara säga, Valentina Shevchenko has never faced anybody like me. Oh. She's never faced anybody like Lauren Murphy. Lauren, förlåt. Vad är det du har som Valentina aldrig har sett?
Jesus.
Men ska jag vara ärlig på det där? Det där är, jag tror inte ens Murphy tror på det.
Nej.
Innerligt. Jag tror att det där är, du försöker sälja fight.
Ja, men jag tänkte också på det. Ja.
Men precis som vi allihopa när vi ser Valentina, det är så här, vem fan ska utmanen?
Men jag tror Murphys sätt att prata där, det är samma sätt som typ de som jobbar, typ, ja, hej, välkomna till världens bästa hamburgare, liksom, de tror inte att det är världens bästa, men de måste säga det för att det är en del av jobbet.
Exakt, du kan inte gå in och bara, nej, jag ska åka på det.
Yeah. Welcome to Good Burger, home of the Good Burger.
Men kollar ni på embedded inför det här matchen?
Ja.
Jag tänkte på så här, Valentina tränar med Brandon Moreno liksom. Mm. Och sen typ ska vi visa dem vad heter hon? Murphy. Heter hon?
Murphy.
Ja, precis. Yeah. Vem hon ska som partner som ska emulera typ Valentina. Så är det någon dude som är, jag vet inte, han är skinny as fuck i alla fall. Alltså jag var så här, Jesus, hur alltså det, ja, man tror
det. Jag gillar det. De gjorde någon sån visualisation att de slog på hennes musik. Hon fick kliva in i dörren. Jag gillade det. Det hade jag också gjort om jag var coach och tränade någon som var på high level. Att verkligen visualisera hela grejen. Men jag gillade dock det som Lauren Murphys coach sa. Han sa någonting fint. Han sa så här, okej, att Valentina Shevchenko är där hon är i livet just nu, det är inte incredible, det är probable. Det är, hennes mamma är typ Muay Thai Federation, head of bla bla bla. Hon hållit på med kampsport sedan hon var 3. Hon har blivit formad in i det här. Hon bara, han bara, it's probable. Han bara, att Lauren Murphy är där hon är, that's incredible.
Ja.
Så någon så här spirituell grej att hon har tagit sig igenom grejer och försöker typ. Och där lyckades han ändå sälja in lite av drömmen till mig. Så här, Lauren Murphy, men en 38-årig Lauren Murphy mot en 33-årig prime Valentina.
Det är som du säger, alltså man kan köpa den här drömmen, men till slut så blir du vaken liksom. Och the reality är att Shevchenko är för snabb, för stark och för teknisk.
Hon var en minus 1700 favorit. Du måste satsa $1,700 för att vinna $100.
Alltså. Nu måste jag erkänna en sak inför den här matchen. För att jag hade lite ont om tid, jag skulle åka till Västerås idag, så jag behövde vid något tillfälle när jag kollade så behövde jag börja packa min väska och stryka min skjorta och fixa kaffe. Så då valde jag typ de tidiga ronderna i denna matchen, och varje gång jag hörde "oh!" så var det för att Shevchenko hade prickat något riktigt nice kombination eller någonting. Gjorde Murphy någonting?
Nej.
Varje gång jag tittar där, jag bara typ okej, Murphy får stryk, okej, när jag kollar ner.
Jag skulle säga så här, grejen är att folk blev lite besvikna ändå för att Valentina hade väl kunnat dominera ännu mer. Alltså det handlade om hur mycket Valentina skulle dominera. Det var det matchen handlade om.
Hon hade lite så här risk management.
Men det var så här, alltså bara speeden. Om du bara kollar på speeden, så fort du såg dem, typ, hur snabbt ett slag avlossas, det var så här, okej, det här är inte ens i närheten.
Nej, men jag gillar Valentinas siffra, att hon är så pass duktig, men hon tar sin tid. Hon lägger upp det på feints. Som hon gjorde nu nästan hela tiden, var typ höger jab i low kicken på utsidan och sen rakt cross. Boom, down the pipe. Nästan hela tiden. Och sen kontra hon hela tiden med främre höger på hennes öga. Så man såg ju typ Lauren Murphys öga bara blev bara större och större hela tiden.
Och sen gör hon den här grejen att, som jag älskar, och det här borde alla fighters lära sig, att Valentina, varje gång hon disengagerar från ett anfall, så lägger hon en low kick som stoppar folk i sin track. För att ett, det gör bara helt enkelt, det gör ont, du gör en skada, och sen två, det stoppar dem från att kliva mot dig. Så klockren, och den satt ju konstant. För att Shevchenko höll ändå ganska enkel teknisk. Hon gjorde ingen superavancerad, men den satt ju hela tiden för att det funkade.
Mm. Men just på grund av hennes stil och på grund av hennes risk management, att liksom typ, det finns de som kommer kritisera henne för att hon inte går in som Brian Ortega och liksom typ kommer ut som att hon har brottats med typ ett rivjärn efteråt. Mm. Liksom. På grund av den stil hon har, jag tror, alltså hon lär vara champ i flera år.
Ja. Det tror jag också.
Finns det någon i den viktklassen just nu där man tänker typ, oh, hon kan vara ett hot? Jag ser, tänk, alltså ingen.
Det finns ingen i den viktklassen Frågan är om, alltså skulle typ Rose namna Jonas?
Ja, alltså, ja. Någonting måste de göra för att det är trist.
De sparrades, såg ni det?
Ja, ja.
Rose och Shevchenko sparrades.
Det... Men då är de kompisar, det kommer inte att vilja.
Alltså, jag tror Rose namna Jonas förlorar. Men om vi säger, vad var det du sa, närmaste 5 åren?
Ja.
Där tänker jag kanske Rose som är lite yngre kanske kan komma ikapp med tiden. Mm. Och bara, vet du vad, nu är det dags för mig att take the throne. Alltså nu är det dags för mig att ta mig an det här. Ja. För Rose har överraskat mycket.
Jo, ja.
Ja, alltså, jag menar, jag tror inte att någon är unbeatable. Alltså det finns alltid någon. Styles make matches och ibland är det din tid. Du kanske stannar i gamet för länge. Så det finns grejer som kan hända, så det är klart, fortsätt. Men just nu, i dagsläget, om vi kollar på rostern, så är det väl ingen som sparar.
Jag tror att du måste skapa en fighter just specifikt för henne. Alltså, nej, men det finns ju en ganska cool story som jag fick höra förut angående typ Karelin, tror jag. Alla visste vad Karelin gjorde. Och så typ så här, det tog dem ju nästan 5 år innan jänkarna, eller hur lång tid som helst, för att besegra den till slut. Mm. Men just den brottaren var skitbra på att eliminera det han var, det Karelin lyft liksom.
Yeah.
Och jag tror att det är det man kollar på någon som är så dominant, är du kanske bara lyckas skapa någon som kan typ utmana er på det. Mm. Och sen kanske hon förlorar mot alla andra, men det är, typ, det är så det känns liksom, så dominant hon är just nu i sin viktklass. Du måste typ så här create one.
Jag vet inte. Alltså som sagt, jag tror inte på supermänniskor. Jag tror bara att det finns alltid någon jävel som kan spöra dig. Det kommer.
Det
kommer alltid komma en Holly Holm som kommer att sänka Rousey. Ja. Liksom. Alltså det kommer ju hända, såklart.
Ja. Josefin Knutsson, kom igen.
Ja.
Knutsson, ja! Yeah.
Där, ding!
Ja. Nej, men, alltså, när du talar om typ style, alltså rent tekniskt och bakgrund och sådär. Knutsson är ju den stilen typ, som Shevchenko. De är snabba, de är otroligt tekniska. Måste bara utveckla lite mer ground game kanske. Ja. Men det är så här.
Alltså ge Knutsson 4 år.
Ja, men exakt. Kollar vi på tid, det är det.
Mm. Ja. Då kommer Shevchenko vara typ vadå, 37 eller någonting. Ja. Då helt plötsligt känns en obesegrad Josefin Knutsson väldigt tilltalande.
Ja, verkligen.
Alltså.
Ja. Verkligen.
Fuck yeah.
På tal om att inte vara obesegrad. Oh. Robbie Lawler versus Nick Diaz.
God damn!
Det är ont.
Det är samma sak som jag sa om Ortega. Så alla vill ju att Nick skulle vinna.
Yeah.
Jag sa Robbie tar det. Mm.
Ja, jag med.
För det vi fick se är faktiskt dadbad Nick Diaz. Och jag tror att hans mental state är annorlunda.
Mm.
Det här är en äldre snubbe. Vad jag har förstått, han har väl inte skött sig jättebra. Typ han har inte hållit sig igång. Du vet, hela hans avstängning. Det är inte så att han har passat på och kört massa, you know, triathlon. Så.
Var inte det så? Inte allt för länge sedan han hade de här bilderna. Det var rådrippad.
Wolf tickets.
Han gick från Nick Diaz till Thick Diaz. Alltså.
Nej, alltså och man ser väldigt ofta och jag tänker säga he quit, men låt mig utveckla. Man ser folk quit varje vecka på UFC. Darren Till quit senast.
Mm.
Och att quit, du hamnar på marken och helt plötsligt så kommer en rear naked choke in lite för lätt och sen så kommer klappen lite för tidigt. Det är inget fel. Man kan bara känna jag har fått nog. Här blev det dock en väldigt, väldigt tydlig I quit. Alltså det blev en nomas. Mm. För att han fick käka slag. Han huffade och puffade som fan efter den där andra ronden. Ja,
han fick den sparken.
Det här är jobbigare än vad jag hade räknat med. Helvete. Och Robbie ser ut och var i form. Robbie ser hungrig ut. Och nu blev jag träffad riktigt hårt på näsan. Jag tar ett knä som man gör i sparring när det blir för hårt.
Mm.
Jag tar ett knä och så lägger han sig på rygg och tänker att Robbie ska följa med. Och så tänker jag blir avslutad här. Ja, det är över. Men Robbie backar bort och bara upp igen.
Yes.
Och Nick bara...
Nej, vi skiter där.
Jag vill inte.
Exakt. Domar kommer fram.
I'm cool, bro.
I'm done.
Men jag läst 2 teorier som jag kanske håller med om. Så 1 är att Nick var skadad. Att det någonting hände innan. Jag kom till ihåg av dem jag läste det. Det var någon som hade insyn i hans camp. Och sen 2, jag undrar om inte det hände något med hans knä.
Ja, men det trodde jag också, men det suger som han bara...
Exakt. Men det kan ju vara att han kan också trott. Eller att det liksom, inte är så skadat att själva den liksom går sönder helt, men att han känner att det är någonting wonky.
Men det kan ju vara att den hoppar ur led lite grann, för då kan det vara att man rör sig, bla bla bla, det är lugnt, och sen helt plötsligt någon vinkel, någonting bara, oh shit, där tappar man fotfästet liksom typ.
Jag hade inte förvånat mig om det hade kommit ut en nyhet från campet att det var en skada, lalala, för att man, jag är lite för hård kanske, men att man måste hålla varumärket uppe. En Diaz som quit där. Det är inte bra för Diaz varumärket. Jag tror Nate, att se sin storebror quit i buren, det tror jag är omskakande för honom.
Oh yeah.
För han ser upp till Nick som världens bästa fighter.
Men ni kommer att tänka på, men tycker inte ni att det var lite, alltså, dåligt matchat ändå att slänga in en kille som varit nästan 7 år borta från gamet?
Nej, fast kolla på matchernas prestationerna som Robbie Lawler har gett senast. Alltså, mot Neil Magny såg det ut som att Lawler hatade sitt liv och hatade fight. Alltså, typ, hellre ville gå till ett kontorsjobb där han kan sitta och liksom nöta siffror på ekonomiavdelningen.
Men ändå, ge honom lite snällare motstånd att börja.
Han hade kunnat möta...
Men jag tyckte det var bra. Vem ska han annars
det
möta?
Finns en story
plus
där.
Att Robbie var ju äldre.
Jo, alltså, det är en bra fight. Jag absolut den här matchen skulle göras. Men kanske ge Nick en innan Robbie.
Nej då, feed him to the wolves.
Men jag tänker, vem ska han möta då? För att det är ologiskt att sätta Diaz mot typ en sådär 2-2 i UFC, kom in förra året, liksom typ en lite av en nobody. Det måste ändå vara ett namn. Diaz måste möta.
Det skulle vara typ Cowboy. Om inte Robbie, Cowboy. Men för mig, det är nästan samma match på
något
sätt.
Men en grej nu när jag tänker efter.
Matt Brown.
Ja. Alltså jag tycker till exempel att Diaz ändå lyckades pricka Robbie så mycket med tanke på att hans slag gick i slow motion är jag lite förvånad över.
Han hade en jättefin höger mot kroppen, vänster, den var fin.
Men alltså grejerna, när jag kollade på Nick, det var så här typ, okej, så Nick har ju alltid varit den här, han jobbar mycket, mycket träffar, det är bara att han inte 100%. Det här är typ, hans teknik är kvar, allting, han vet fortfarande hur man fightas. Allting stämmer. Han har alltid varit lite wonky. Men han är inte 100%.
Han har ju aldrig varit den där one punch knockout killen. Alltså, när har han avslutat någon i första gången?
Nej, men vad hade han? Han hade ju typ på 2 ronder lagt typ 200 slag eller någonting. På de här 2 ronderna.
Och det har han ju alltid haft. Det är det jag menar. Att han var ju, du kunde ändå känna igen den här gamla Nick Diaz. Det var bara att han inte var liksom in shape. Det kanske var att han inte nådde den här matchshapen.
Alltså, för att det är ju en sak att vara borta i 1 år, 2 år liksom. Och sen ändå kunna komma tillbaka så ringrost inte påverkar så mycket. 5 år.
Det där är också, och det där, jag hade den här diskussionen med flera stycken som bara, nej men det här är Nick Diaz. Alltså det här, de här grabbarna är byggda annorlunda. Mm. Alltså 5-6 år, det är lång tid. Alltså.
Jag måste erkänna att typ slutet av första ronden, då var jag nästan där, Stockton motherfucker, ja, kan ta det. Alltså, fan, de sitter de kombosen och sen så typ halvvägs genom andra ronden så sätter Lawler den där sparken mot kroppen och bara, okej, nej, det är inte
så. Och sen tyckte jag bara Robbie var foolish också. Han hade ju kunnat bara gjort det enklare för sig, jobba lite med low kicks och typ kört med kropp redan från början. Men i början ville han försöka liksom dodgea slag från en Nick. Men Nick har ju för bara hög frekvens liksom. Då får du fan stå och dodga där hela kvällen. Så att,
Nej, notan har kommit för båda killarna. Alltså, båda killarna har fightats.
Has been.
20 år mer.
Alltså, är det has beens?
Det är hårda ord alltså. Vems fighting words? Alltså.
jag vill inte, alltså, lyssna, det smärtar mig att säga det, men vi måste ta hand om de här superstarsen, you know?
Neil, tomten finns, okej? Okay? Jag vet inte vad ditt problem är.
Kan ni fatta att det var snack om att Nick skulle möta Hamzat? Kommer ni ihåg att det var snack om det?
Det hade inte slutat bra.
Alltså,
det hade varit decapitation.
Ja.
Det
är ju inte ett snällt sätt att behandla Nick Diaz.
Okay.
Men
vad händer nu? Så Robbie har väl vunnit 3?
Nej.
Han är första vinsten.
Ja, första vinsten på jättelänge.
Ja, han hade typ 4 raka förluster.
Ja, det
är därför det var en bra match.
Han förlorade i bältet. Förlorade Ben Askren, förlorade Magny, förlorade mot Colby.
Ja, men han har inte fått det lätt för sig.
Nej.
Neil Magny ska han ta.
Han har mött Cardio Kings, men notan har kommit. Han peakade där 2014-15. Och sen så hade han de här krigen. Mm. Och sen så kom notan 2016. Han hette Tyron Woodley. Han sa hej, jag är här för att...
Ja, just det, så.
You've been audited här, varsågod. Du ska betala för de här krigen nu. Ett slag, boom. Och sen så får du vara i Zombieland resten av din karriär.
Men okej, vad händer med Nick?
Han säger att han vill köra match nu, rebound. Men då är vi tillbaka på det här, vem?
Han kommer komma tillbaka för en paycheck.
Men det där är också intressant, för när jag lyssnade på Nick innan, då säger han att typ, ja, för han snackar om att möta Usman eller vad fan det var. Men hörde du det?
Jag minns, jag såg den intervjun och jag tänkte typ, homie, du kan inte röka så här mycket så här tätt på din match.
Nej, men grejen är, han sa ändå så här, men först måste jag ta mig igenom det här kriget. Mm. Så han kanske tänker väl att det här är en måttstock för honom. Eller det här kommer visa hur mycket han behöver typ antingen träna eller hur mycket han ligger efter eller inte.
Men jag tyckte hela hans inställning inför detta var liksom konstig. Han var typ, oh, why am I even fighting right we are? Mm. Bara typ, du vet mycket väl varför du fightas mot honom. Alltså, kom igen.
Jag tror, hade Nick sett bra ut, då tror jag att de hade kunnat göra Nick mot Masvidal.
Oh, ja. Yeah.
Men nu kommer de nu inte göra Nick mot Masvidal.
Ge han Matt Brown. Det är ett perfekt motståndare. Veteran, The Immortal. Mm. Båda två lite gamla i gamet. Ja. Båda två sådär lite stand and bang. Mm.
Men du ger han fler, du ger han lite mer matcher. Hur många matcher ger du än?
Typ en till.
En till. Som man måste vinna.
Ge han en main event mot Matt Brown på en fight night.
Som man måste vinna.
Ja.
Liksom. För jag vet inte hur reaktionen är med Nick och typ Dana. Om det är,
den är dålig.
Dana
snackar inte ens med Diaz-bröderna. Han har typ en kille som gör Diaz-bröderna business.
Ja men Nate drar ju en massa stålar som minst. Så det är bara...
De kuttar ju inte dem, men Dana pallar inte med. Ja. Men fatta att han kan komma in och liksom bara dels vilja fem ronder och höja viktklassen med 15 pounds bara sådär.
Ja, det är så.
Liksom bara från ingenstans.
Då har du... Då är det poppis.
Jag tror, vet du, KD har en fråga här till Sebastian, visst? Inte en fråga om det där, men en fråga om någonting annat.
Jag skulle ju ställa en liten fråga om du fick prata om vad du hade varit nu. Men vi tänkte ju ändå att det kommer ju folk få reda på senare i veckan ändå. Ah, jag förstår det.
Alltså det jag kan säga är att passa er HBO. För att produktionen här var top notch.
Ska vi börja tv-sända?
Jag kan inte säga så mycket om vad exakt vi gjorde där. Jag frågade specifikt innan jag kom hit, hur mycket får jag lov att säga? Aha. De bara, vänta med det, säg att du har gjort en väldigt speciell intervju. Och ni kommer få se väldigt snart. Det kommer vara värt väntan.
Och jag säger så här, jag tycker att Käftsmällspodden har sått fröet lite till det, till det som kommer skall.
Det gör jag definitivt cred
för. Och vi kommer också börja med såna grejer någon gång, och vi är inne på det, men när det kommer närmare vissa datum.
vi är alla på samma team, så det är idéerna de frodas liksom i...
Senare.
Tungviktsmötet. Curtis Blades mot Yarsinio Rosenstrand.
Ja,
exakt som väntat.
Ja.
Right?
Mm. Yarsinio är bra när han får fighter som går mot han. Då kan han kontra och slå hårt. Men annars gjorde han ingenting. Det här var en ganska trist.
Alltså, jag vet inte. Jag tycker, alltså, Curtis Blades, han jobbar sig upp, sen går han ner.
Men tycker inte ni att i tungvikt att det känns som att det är samma fem personer som bara roterar och möter varandra hela tiden? Yeah. Alltså, jag har ingen aning om Curtis Blades har mött Rosenstruck en gång eller tre gånger. Alltså, det känns som att de alla bara, aha, Derek Lewis mot Rosenstruck. Eller ja, Derek Lewis mot...
Den matchen borde ju i och för sig hända.
Den har inte hänt tre gånger alltså. Jag vet inte. Men det är som att de är fem stycken. Någon som är rolig i heavyweight, det är Tom Aspinall.
Yeah.
Där har vi en kille som kan komma in och röra om lite.
Och sen Francis, sympatisk, ung, frän, pratar väl, liksom typ framtida stjärna.
He speaks so well.
Nej, men alltså, när det kommer till tungvikt, jag vill ha tungvikt som gillar att throw bombs. Alltså, jag vill ha knockouts. Det är därför folk går på tungvikt.
Det är därför Ngannou har blivit så förvånansvärt populär.
Precis. Ja. Då smäller
det. Och han mot Cyril Gane kommer bli väldigt spännande. Jag tror inte folk fattar hur perfekt Cyril Gane har varit i UFC. Han har aldrig blivit nedtagen. Har han varit i trubbel?
Nej, men det är för att han kommer in med en helt annan rörelse än de här andra.
Han har kört sitt game bara rakt igenom. Ja,
det alltså han rör sig faktiskt som en lättviktare.
Precis. Ja.
Och byter stance.
Exakt.
Mm. Och får jag bara smyga in det. John Jones. Bara Hall of Fame to the Hall of Shame. På fem minuter. Men John Jones...
Han får inte vara i Vegas.
Nej, och det där är en hel can of worms också. Hans demoner. Men också att han säger så här, att han är där på Hall of Fame, han ser bra ut. Folk bara, hur mycket väger du? Han bara, 255. Francis Ngannou kliver in i buren på 255. Okej. Okay. Och så bara så här, när är du redo att komma? Och han bara, Q2 2022, I'm gonna bulk up to 275 and then cut down. Det är come on, men ska du bulka till... ska du bulka upp 10 kilo till för att sen kutta ner 5 kilo till? Mannen, säg, ska du fightas eller inte? Sluta slösa våra tid.
Jag tror faktiskt John Jones är... han vill ha typ... Jag tror att han vill ha... Han undrar sig, typ, varför är inte jag som Conor? Alltså varför är inte John Conor? För att jag har typ mest titelförsvar. Alltså jag är the shit. Alla vet att jag är typ the shit. Så varför inte jag ultra super mega rik?
För att fans fattar när någon är fake. Mm. Och tyvärr, alltså...
Gör de det, för jag hör så jävla mycket nuthuggers när det kommer till Johnny. Alltså jag har aldrig gillat honom.
Men då, nuthuggersen fattar väl att han inte är en god kristen pojke som inte syndar liksom.
Men hur många bryr sig? Folk bryr sig inte.
Jag tycker många bryr sig när han leker att han är något som han inte är. Liksom. Ja. Det känns som att det fanns ett litet tag när han nästan embraceade den här mörka sidan. Typ när jag tog en match mot DC. Ja. Då var det som att han välkomnade att det var bad guy lite grann. Jag tycker John Jones måste gå full Marvel villain. Alltså typ bara typ, cooking hoes liksom. Ja, ta åt allt det där. Liksom,
embrace
typ. Ja, dyka upp på presskonferensen klädd som Tony Montana, bara hey, you know where I came from. Liksom, typ. Kör, rulla med det. Jag lovar han kommer få fler fans. Folk kommer att säga, vet ni vad? Jag respekterar att han är ärlig med det.
Fråga liksom. Floyd Mayweather, han vet.
och folk kommer hata honom och tuna in för att se honom förlora. Det som har hänt när han mötte de här liksom Thiago Santos, Anthony Smith, liksom de här Dominic Reyes, liksom de här matcherna, det blev... Folk visste lite vad som skulle hända. Det var lite trött och så här. Det fanns inte riktigt någon intrig. Det var bara, nu ska Jones in och göra sin grej. Medans Conor, han skulle kunna möta liksom en kvast och det skulle liksom slå pay-per-view-rekord. Yeah, alltså de sätter en kvast i andra sidan. Och så
sen har han ju charm. Conor hade charmen. Mm. Det var ju också det är innate. Och nu, jag ska inte säga att John Jones ser charmig alltså.
Nej, men nu gillar vi, många av oss, vi gillar inte Conor längre för att han har gått över gränsen. Jag är en av dem.
Ja, jag med.
Men hans rise var fortfarande helt sjuk.
Andreas gillar honom mest för sina baseballkunskaper.
Nej, det är bara att han investerar för mycket i Conor-kläder och gear.
men Conors nästa pay-per-view kommer slå rekord.
Ja, det kommer
den kommer göra det. Det bara är
men,
så.
Men det där är också, John Jones, han säljer väl inte jättemycket pay-per-views?
Inte lika mycket som man skulle tro.
Nej, och han vill ha, han vill ha typ Conor McGregor-pengar.
Men han är väl gått ut med att de är väl någonstans där han är happy nu med prisen.
Ja, men fightas. Men fightas.
Exakt, fightas då.
Men det är samma sak som med Conor.
Han är bulky,
jag säger,
man.
Typ, var en asshole, men du måste fightas. Du måste vinna.
Yeah.
Okay.
Ja, exakt.
Det är sådana folk försvarar. Men han gör smarta moves, han tjänar massa pengar. Men jag bryr mig inte, som åskådare vill jag bara se hans slåss.
Ja, jag vill inte se matchen som John Jones haft med sin fru i deras hem. Jag vill se matchen som han har i oktagonen liksom.
Exakt. Sen kan ni kan ta in på kåken, ta ut han, får han slåss sin, lämna tillbaka.
Ja, exakt.
Jag går inte dit.
Nej, och han snackade om det. Han bara, så hur tror du, vem tror du kommer möta? Han bara, jag kommer nog möta vinnaren mellan Cyril Gane och Francis. Jag hoppas att det är Francis, för det ger mer pengar. Men mannen, Francis-matchen var ju där. Yeah. Francis-matchen var där för the taking alldeles nyss. Nej, men du skulle bulka upp. Man, att bulka 10 kilo muskler, vet ni hur lång tid det tar?
PDs.
Om du är redan. Liksom. Det tar skit lång tid. Så vad fan, du ska skynda dig upp till 275 och lägga på dig massa onödigt fett som du sen ska skala av och lura dig själv att du har gjort någon jävla nytta. Du har inte det. Alltså så här, du är en lean 240. Okej, okay? Acceptera det. Du är en lean 240. Bara för att du är fucking 255. We don't give a bollocks, man. Kom igen nu, in och kör.
Du behöver inte klippa så många piktogram för att klara gränsen.
Ja, ja.
Ah, men det var bara en liten sidospår. Ja.
För så tråkig var Curtis Blade.
Jag kan säga att jag skippade Jessica Andrade-matchen för att jag stör mig på henne. Så jag skippade den.
Nej, jag såg den och hon gjorde en bra match. Hon, ja.
Var det KO eller?
Ja, TKO. Eller på slag. TKO ja. På slag.
Okay.
Nej, hon körde bara över Carvillo på styrka. Alltså Carvillo träffade, men det var ju liksom powerskillnad.
Jag tycker Carvillo har blivit lite exposed. Det känns som att ett tag så snackade folk om henne som är nästa up and coming. Ja. Sådär. Men sen, alltså hennes förra match mot Chukagian, hon såg så dålig ut. Det är en match jag tycker hon borde ha vunnit. Så när denna matchen annonserades, jag bara typ, oh shit, RIP Carvillos karriär. Alltså, för att jag vet att Andrade kommer köra över.
Men det där, jag blev också förvånad för att själva kommentatorerna var liksom, ja men Carvillo träffar henne. Och så här, jag bara, men alltså.
Men för att UFC backar henne. Liksom.
Ja men det, exakt, det är väl det. Mm. Det är väl att de försöker göra henne till någonting. Men Andrade träffade ju mycket hårdare, alltså. Bra, det var klockan. Det var inte, jag tyckte inte, även om Andrade blev träffad, så det var inte så att hon blev skadad alls. Hon bara mörsade in.
Yeah.
Klockan, enkel fight egentligen. Mm. Så nej, det var jag klockan.
Mm. Var det för slut på första ronden eller vad var det?
Just det var precis innan The Bell.
Och jag tycker att den här matchen av någon anledning, varför öppnade den upp the main card? Jag tycker att den borde bytt plats med Hooker-matchen.
Jag tänkte, ja.
Yeah. Öppna upp the main card med Dan Hooker.
Men det känns som bara, alltså, okej, med risk för att typ PK-maffian kommer bränna ner mitt hem imorgon. Men ibland känns det som att UFC har en viss kvot att fylla med dammatcher på main cards. Det var vissa sådana matcher bara typ, detta är inte en main card-match egentligen. Det finns en bra match på underkortet som detta kan byta plats med. Ibland vill de väl ha typ ett main event till underkortet.
Ja, precis. Absolut. Vilket,
men där hade vi Merab mot Marlon Moraes. Ja, det var main event där. Så ja, jag håller med dig. Det är en konstig grej. Den kvoten är jag väldigt trött på. Det känns som att det finns en kvot för tungvikt och dammatcher. Där ibland typ inga av dem hör hemma på main card.
Fan, det är sant.
Nej, men jag vet inte. De kanske har någon stat som säger att om du har så många ladies så får du en ny publik som är ladies eller någonting.
Jag tror att det har med rankningen att göra. Vad är det? Jessica Andrade är väl 2, Carvalho är väl rankat 4 eller något sånt där.
Fast det har inte varit första gången de har haft högt rankade fighters på underkortet. Det tycker jag man har sett ett par gånger. Speciellt om det är någon som typ inte kan engelska. Sådär, liksom.
Det är svårt att avgöra.
Eller så finns det några kostymnissar som typ pekar på typ en graf, bara typ, ja men statistiken visar att om vi har en dammatch och en tungviktsmatch liksom, ja. Så.
Men jag tror att det enkla svaret är bara att Sebastian Vendel Martinez är en sexist. Skicka era mejl till
info@chessmanspodden.
Nej, men och jag måste bara säga stackars Magic Marlon Moraes som hela tiden är så nära att vinna och sen så möter han de här djuren, cardio-djuren som bara, oh, du trodde du skulle vinna va? Lyssna, jag är från Georgien. Det är så här, det här är inte över. Och vilken slide down han har haft och vilken slide upp från Merab Dvalishvili som har sett skitbra ut och såg skitbra ut nu. Och en fråga till er. Tror ni att Merab skulle möta Aljamain Sterling? Så de är ju lagkamrater där.
De är värsta
homies. De har varit hemma hos varandra. Liksom. Det här är tajta grabbar.
Jag tror inte det.
Jo, jag tror det. Om Usman och Gilbert kunde mötas.
Ja,
och alltså, deras kids played med varandra. Det är fun for the gold. Liksom. Det kan ändra hela ditt
liv. Jag tror om det gäller titeln så kan jag tänka mig att det är. Fast nu kanske Aljamain kommer sitta ute ett tag.
Kommer att strikta honom.
Peter Jan kommer ta alla ändå. Men ja.
Jag ska att Jan sa det ju på efter någon intervju. Den här jäveln kommer pull out.
Ja, sa han det.
Ja. Innan, så att,
men UFC, de har ju rushat in Aljo efter en severe nackoperation. Yeah. De bara, aha, okej, okay, you clear the fight? Okej, okay, du ska fightas i oktober.
Har du slutat blöda? Okej, okay, ja men in i burgen.
Nej, de bokade honom
men
så snabbt
hur länge sen de kunde. Alltså det är väl ändå.
När var FCR?
2 år.
För FCR? Nej, Aljo.
Nej, men alltså, Aljo har gått, när torskade han?
Det var mars va?
Ja, det var det, ja. Det var samma dag som FCR 9.
Blahovic,
yeah.
Adesanya.
Och när skulle han gå mot Jan?
30 oktober.
Ja. Ja. Jag vet inte fan. Jag vet inte hur det ser ut med hans injury överhuvudtaget. Var det jättebad?
Ja, det ska ha varit en nackskada som han har brottats med länge. Och han bara, nu när jag är champ så vill jag passa på att ta den här operationen. För att han har haft en svår väg till bältet också.
Det har han. Det måste man igen. Alltså, han får helt ärligt lite oförtjänt mycket skit, kan jag tycka.
Mm. Ja, nej, han blev ju faktiskt knäad.
Nej, men det är snopets sätt, liksom, förstår du? Att du ser, du vinner på en technicality för att den andra killen blir diskad. Och sen slåss du inte, så vi får inte se dig liksom visa typ varför du är the champ. Och då blir det lite skevt.
Jag tror det fula är att han, jävlar vad han sålde det. Yeah. När han blev knäad. Yes. Han sålde det som, alltså folk har ju blivit liksom KO'd stiff. Och inte wobblat omkring så där som han.
Ja, det är det. Gör du den jävla Neymar-gymnastiken efteråt, då är det typ... Det är okej. Bara ta det och liksom sitt kvar och säg, fan, jag vet inte att det funkar. Du behöver inte sådär, köra din Oscars-nominerade prestation.
Det hade räckt om du bara muntligt sagt. Vet du, det där är tok.
Ja, fan, jag ser lite suddigt. Jag vet inte om jag kan. Liksom. Ja.
Mm. Men ska man strip him då?
Ja, gör
de har ju snackat om interim.
Ja, interim. Det som.
Mellan Corey. För att TJ, TJ inte fit the fight. Va? Så
yes.
Corey Sandhagen. Piotr Jan. Yes. Ja, men lägg den för interimbältet. Och
jag får han sen när jag kommer tillbaks.
Kör i januari.
Ja. Alltså egentligen alla matcher i bantamvikt topp 15 just nu. Liksom, gärna. Liksom. Ja,
precis, men
ta två random namn när man bara, uff, vilken bra fight.
Ja. Mm. Ja. Sean O'Malley snackade om att han bara give me that fight. Vem vet om de ger honom ett nytt kontrakt kanske. Så han vill ju inte möta folk på sitt nuvarande kontrakt.
Han är, men det, alltså, det där är smart.
Mm.
You know? Det är så här, typ, varför ska jag möta killers när jag får skitpengar?
You know? Ja, för de här pengarna så tar jag de här och sen nästa kontrakt ger mig rankade.
Det är fan, alltså, jag har respekt för det där. Det där är bra business sense.
Och det är som Chelsanen säger om Sean O'Malley. Sean har ingen fin rankning bredvid sig, men han har placering på kort. Sean O'Malley sätts på bra kort i bra positioner. Så här, öppna main card för Conor. Liksom
han har ju publik.
Han skulle kunna vara en main event för en fight night, vilket han själv har sagt nej till på det här kontraktet också. Han bara, jag vill inte gå 5 ronder för att ni ger mig $10,000 extra.
Jag tror att han inser precis vart hans värde ligger just nu.
Ja.
Så han tänker inte sälja sig under det.
Ja, men typ om din chef ber dig typ, du vill ta ett extra pass fast typ få samma lön men du jobbar typ till 10 på kvällen. Ja. Typ, nej.
Nej, of course not.
Tack. Alltså, ja, jag förstår han.
Och han fattar att han behöver extra pengar utanför, eller att han kan tjäna pengar utanför buren och sånt också.
Mm.
Med det sagt, grabbar, jag ska röra på mig. Jag ska byta ut min mic till KD. Och jag vill också säga... Ja, till KD. Christian Dågar här. Och jag vill också bara säga shout out till Dan Hooker och Nazrat Haqparast. Vilken match. Vilka grabbar som tog sig dit. Dan Hooker gillar jag mycket. Jag tycker han har rätt attityd. Och shout out till er boys, Käftsmällspodden. Vilket bra tugg.
Tack.
CM out.
Aj, aj, aj. En av våra superstjärnor. Tack för idag.
Wow, CM Anderson. Det var skönt att komma tillbaka med lite hybris här. Det var ju svårt att släppa micken. Men vi har ju pratat om det här i vår parterapi här nu. Hela. De bara, Christian, du måste släppa micken. Det är inte bara du. Förstå att de här andra är också med här. Så jag jobbar på
vi kan vara stjärnor allihopa. Ja, det finns många stjärnor på himlen.
Det svenskaste någonsin. Vi kan alla vara vinnare.
Ja, ja, exakt. Det är precis. Sebastian, får höra lite. Om du ska vara kritisk, nu kanske ni har pratat om det, jag vet inte om du pratar om det, men om du fick dela ut veckans käftsmäll på en gång, om du ska ju ha den här, för vi har ju ändå snackat ett bra tag här nu, hur mycket vi är uppe i. Ja, nu vet jag inte vad vi får se, men 1,48 har vi suttit mat sammanlagt och bytt av varandra. Så, har du någon käftsmäll att dela ut?
Jag har helt ärligt fortfarande en beef med dansk TV2, och han alltså, jag vet inte om han har uppfostrats i en lada eller vad det är, men han reporten de hade på UFC Danmark, alltså ge mig honom. Alltså, make it happen, Zlatko, liksom.
Ja, okej då, den här jävla jag vet inte, kan någon från Sebastian Wendel Martinez till reporten på danska TV2.
Ja, vi vill se den fighten, tack.
Hörru, vad tycker du om vi går in på lite grejer? Asha här nu, det är många som har reagerat på hans vikt faktiskt, helt ärligt nu. Snubben väger 90 pannor för att det går lite över styr nu, och det är ju inte liksom så att sitta på rätt plats. Jag hörde igår att han hade på vita byxor som var nära på spricka.
Alltså, ja, han borde, alltså, speciellt med tanke på att han utmanade mig mot Fight, vad var det, typ några månader sedan.
Ja,
nu
just
det! Hur tror vi nu att det hade slutat? Kom igen, let's be real, alltså.
Han säger det, Sebbe, du måste komma upp till 90, jag har för mycket muskler, packar på mig för mycket så jag kan inte komma ner, säger han.
Alltså, jag kan säga som så här att typ Valentina Shevchenkos striking är lika tight som skjortan runt Ashas mage.
Det spricker snart, med andra ord.
Jesus. Varför ger ni Andres massa editing work?
Nej, men det här är riktiga grejer på riktigt. Jag känner att han har ju börjat sno lite av min stjärnglas. Han bara, jag kommer höra outfits nu och jag är het och jävlig. Och just jag bara shina nu. Så det, han har ju också den här vänstervridna uppfostran. Asha, du ska tro på dig själv. Du är minst lika bra som andra. Han är ju fantastiskt bra, men du vet, det här blir konkurrens. Så jag känner det lite så här nu. Så att, men jag tänker att jag ska lura honom så här som jag gjorde nu, låtsas och så ödmjuk. Jag bara, jag tar lite tid. Jag går iväg och hämtar dricka åt dig eller något sånt där liksom.
Men nej, jag gillar Asha, men jag hade gärna sparts lite med han och ja, hjälpt han gå ner i vikt lite.
Men det kommer hända, för jag känner så här, vi måste ha evenemang på framtiden. Vi pratar om en käftsmälls night, fight night. Alltså det är fighter. Ja, men dels fighter för riktiga.
Yeah.
Ah, de är trötta, men de vaknar upp. Men det är för att vi det är det här de är trötta efter igår. Yeah. Men har mer så grejer där det dels är lite spektakel eller folk runt som bevakar MMA kanske finns, men även riktiga fighter där vi kan, pengarna kan vara lite större så man kan vinna liksom, bara för att känna att det känns bra och känna att men jag vill fightas på deras gala som är någon slags underhållningsevent för fighters och människor runt omkring. En sån fight, skulle det kunna vara ett alternativ att landa på en sån gala i så fall, Sebastian?
Ja, definitivt. Alltså, jag har sagt det ett par gånger. Alltså, jag snackade med min tjej förra veckan och bara, men ska du inte fightas igen? Rätt fight, absolut.
Sebbe, jag fightas med dig. Det är lugnt.
Det är stor. Jag är down. Alltså.
Nej, det är Asha vi ska ha. Okay. Inte komma och fucka den här jävla storyn. Det är grejen att allt måste ha den här build-upen och den här storyn att han sågade dig när du slog på Seco och du dör ingenting. Så hoppar han ner på Wallstars i ett par långkallingar och gör några halvtattiga runkicks. Liksom. Så att det är därför måste det vara det. Och jag känner att han är ju fortfarande, han skulle ju bara, oj, 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 det, för han är ju inte mer medveten än så. Men frågan är, kommer han komma igång och träna ordentligt, komma i form för det, eller kommer han skita i det och komma in fet?
Jag gillar hur Christian har den här WWE-inställningen. Liksom.
You must sell the story. The story is everything.
Jag tror oavsett så har han en inbyggd ursäkt hur den skulle gå till.
Ja, okej, det är den. Han ska fan få skriva på papper. Det står att han är med på den här skiten. Men han kommer ju dra pull out. Han kommer bara, mitt revben. Eller vad
men då kan ni hoppa in så ger vi fight of the night utan tvekan. Sätt två latinos i buren. Ni vet att det kommer bli blod.
Oh shit, nu står Andres så. Han gillar säkert. Nu måste skaka händerna. Nu ska jag försöka få honom att lägga fram en budget här. Tänk på vad bra det ska bli. Tänk på kameran. Tänk vad mycket du ska göra. Folk vet att de vinner de där pengarna.
Vet du vad jag skulle vilja göra? Jag skulle vilja ha chefsmässpodden matchmaking. För vi har fan fått till några schyssta cards.
Ja, men fighter.
Vi skulle kunna sätta upp en grym card. Och så bara ger vi dem. Vi ger bort. FCR, Baba, vem vill ha den här?
Det tänkte vi höra med dig också, Wendel Martinez. Vi tyckte, jag vet inte om vi stod upp den när jag byttes av, men vi tycker att Murad Moreno och Christian Stigenberg ska mötas nu.
Jag gillar den matchen. Ja, jag gillar den definitivt. Bra matchmaking.
Ja,
jag hade faktiskt den tanken igår också efter båda två torskade. Liksom, ja. Så.
Nej, men den skulle nog funka.
Vilka mer har vi som skulle
fast
vara
frågan
intressant?
Frågan är, jag vet inte om Mora ska stanna i den viktklassen.
Nej, det pratade vi om.
Ja, okay, ja. Ja, ni har säkert tagit alla tankar.
Ja, nej, det är bra att höra din åsikt också. Liksom. Det är för att, som du säger, han utnyttjar inte det spannet så mycket.
Ja, och jag tror att kanske lättvikt. Alltså egentligen han hade nog velat ha den här liksom icke-existerande 165-viktklassen som väldigt många vill ha egentligen.
Men catchweight då? Catchweight?
Nej, men alltså jag tror att Morad antingen bulkar, lägga på sig mer muskler eller verkligen rippa ner sig. Alltså verkligen rippa. Mm. Han kan ju rippa ner sig lite till. Alltså han går inte in.
Nej, han kommer inte in tight liksom så jämnt som han skulle kunna komma in tight där, som du säger. Men det är ju en fråga också om kalorimässigt. Hur mycket han äter.
Det är ingen Stromanis.
Nej, men det är ju inte det. Så det är det som är frågan. Liksom. Det kanske är så att inte han, vad ska man säga, benefit från att äta vissa mängder mat när han tränar på det sättet, eller tvärtom mängdmässigt. Det vet man ju inte, för man kanske skiter. Det kanske bara är en estetisk sak för honom. Det vet man inte heller.
Ja, så alltså, kolla Fedor och Emelianenko.
Ja,
liksom.
Där har du ett bra exempel. Ja, ja.
Det här är ett fantastiskt faktiskt, bra exempel.
Ja.
Så hur alltså, ska vi satsa på 3 timmar eller vad frågan?
Nej, vi ska se om det är någon mer som har en käftsmäll.
Nej, för mig är det ju bra.
Jo, min käftsmäll går till Superior Challenge för att de inte hade
veckans käftsmäll.
För jag hade velat se replays primärt. Ah, till exempel, jag tänker på just slammen mot Morad.
Ja, jag missade den för att den hamnade ju liksom utan, där vi satt, det fanns typ en basketkorg i vägen liksom.
Ja, men
jättebra, tycker man, logistik där.
Vi snackade om det, så Babak har slängt upp det freeloader som media lite där, för att det ska bli så, om någon extra inte har någon biljett, ja men sätt det där uppe
va? Ja, alltså, det är väl en lyxgrej nu som jag bara insåg igår att jag hade velat ha det.
Men jag tänkte också på tid liksom, typ när för det fanns vissa tillfällen under vissa matcher bara typ, men hur mycket tid är kvar? Har det gått 3 minuter eller 4 klockan, minuter? Jag vill gärna veta den sista minuten är. Liksom, sådana saker hade varit riktigt nice att ha.
Faktiskt. Det var intressant.
Ja. Ja, och sen för publiken också, vad ser vad som händer. För ibland är det reklam, ibland är det några som blir intervjuad. Och publiken sitter bara där, okej, vad ska vi titta?
Ja, så att, precis. Men jag sa det också, det här med när man gick ut, fighterna kom ut. Man hade ingenstans att se det förrän de var redan ute.
Exakt, ja.
Alltså jag tittade på den här lilla monitorn så här, jätteförsiktigt, om man kunde se någonting. Men man såg ingenting. Liksom.
Jag kan inte minnas att Superior har haft monitor. Det är nog bara FCR som har haft det hittills. Cirkus har de
du
inte.
Du har nog rätt, ja. Men det är konstigt att
och så hade det känns inte, som ett Älvsjö hade inte heller det, men det var ingen publik.
Ja.
Så, för publikens skull ska man ha det.
Men jag undrar om inte de har haft innan corona allt det där.
Innan vår tid.
Yeah. Det kanske är som vi pratade om.
Jag vill minnas Stockholmsmässan att de hade.
Ja, för någon det är ganska stort.
Ja, jag tror de hade någon projektor eller någonting sånt. Ja. Liksom, typ.
Men var det med industriljuset som var i.
Ja, precis.
Den ljussättningen tycker jag är sjukt cool. Den är hård och knäcka ljusmässigt alltså. Skulle man inte kunna köra någon liknande ljussättning alltså någon annanstans?
På käftsmällspodden FC, eller?
Jag tror att det är käftsmällsgrejen som jag tänker. Jag inbillar mig att det ska vara mer familjärt.
Mm.
Det ska säljas dricka och god mat och det ska vara hela familjen som kommer dit.
Panadas.
Ja, men det ska kännas som ett kulturellt evenemang. Liksom, där det känns som att det är mycket grejer det ska vara för familjen och kompisen. Liksom. Man ska kunna bli lite salongsberusade och liksom... bara må bra och faktiskt uppskattar. Släppa loss lite när man ser de här fighterna. Så man inte kommer in med att det är en upprörd, en upprörd grej. Man har den inställningen. För jag menar, det är ju världens underhållning.
Mm.
Men du sa någonting där som jag reagerade på när med monitorer. Taket var ändå inte så högt. Det kanske du kan ju inte bara ha det.
Det kan vara det, ja.
Jag har tajt i byggnad som vi snackade om.
Ja, men det där var ju en skola väl? Var det inte sporthallen från en skola?
Ja.
Men en sak som var bra, det var att buren var i mitten. Och så hade du publik runt om.
Mm.
Det har de inte på FCR där. Oftast är det bara på ena sidan.
Ja, precis.
Så det var nice om man ska lyfta något positivt också. Så
nej, jag som sagt, när man sitter på åskådeläktaren som vi var, jag hade skitbra. Så det därför vi fick ju frågan tidigare vad vi skulle poängsätta det. Så jag satte en 8 av 10. Jag bara också. För att till exempel som publik, det kändes bra. Det var bra uppskattat, alltså det var bra view och allting. Förutom just det där, man kunde inte se walk-in och man kunde inte se tiden eller replays och sådana saker. Men man såg hela ringen.
Publiken hade mycket bättre...
Jag tänkte precis fråga. Hur var det med medien? Hur hade ni det?
Ja, alltså, det hade varit nice att ha ordentliga sittplatser. Inte en hård träläktare. Jag önskar att vi inte hade behövt hitta stolar att använda som bord för att lägga våra laptops på. Alltså, grejen är, gällande mediebehandling, de två senaste eventen har varit mycket sämre än de tidigare. Innan har vi fått bord att sitta vid där vi kan lägga våra laptops.
Veckans det är verkligen en käftsmäll.
Det är faktiskt en, jag vet inte vem som satt i logistiken där, men det är...
Oj, Sebastian delar ju 2. Du kommer in och pushar.
Ja, jag stöttar honom där. För att jag håller med. Jag tycker att MMA-medien får alldeles för lite, ska man säga, kärlek, respekt. Man blir placerad liksom så långt borta där händer. Där man ska egentligen vara så nära buren. För det är vi som bevakar. Det är vi som pushar fram alla fighters. Vi hjälper till med marknadsföring. Och vad får man? Ja. Inte mycket.
Men man kändes inte så välkommen liksom, som media igår.
Men det där, jag förstår ju inte. För jag är ju bara där och glider i alla fall och kollar.
Ja, det är
du. Bästa platsen.
Ja, jag vet. Jag snodde dem. Det är många av de där VIP-platserna som är... För vet, vi var ju med och hjälpte till och jobbade på en gala. Ja. Då skulle vi stå och ta hand om de här schyssta platserna på Cirkus. Och då var det så här, det var inte så viktigt. Nej, men ni får hjälpa till här. Det här för de som inte har fått några specifika platser. De har fått inträde som fighter och sånt. Så att jag var tvungen att lite politiskt snyggt få bort det. Det var ändå bra. Omar och Pancrase, grabben och Sebbe för att sätta bröderna Tamer där.
Okay.
Alltså man måste mata om det lite snyggt och politiskt, men alla var glada och nöjda ändå. Så det är ju lite sådär det är. Jag tror att det är lite random den där platsen. Så jag tror i fortsättningen, gå ner och ta någon plats på Vippa tills någon kommer att säga att det är deras plats.
Ja, jag tvivlar på att det hade funkat för oss.
Ja, men som en skön övergång till vad som kommer hända nästa vecka, så tack och lov så har vi Wolf Promotion som kommer ta väl hand om oss.
Yes,
där
vi ska till Halmstad, Sebbe! Du ska jobba!
Yeah, dubbelt upp!
Jag ska bara festa, jag ska kröka första gången på länge i världens, en av Sveriges trevligaste städer, Halmstad, rakt av!
Supermysigt.
Dansa till Per Gessel.
Berätta, vad ska du göra? Sebbe, vad ska du göra på? Du ska allt även nästan.
Ja, jag ska vara både kommentator och göra min debut som announcer slash MC.
Bruce Buffer och Joe Rogan samtidigt!
Fast med mycket mer hår och...
på svenska också. Den
och på
gången.
Svenska också.
Skönt
att vara... höra hur det kommer låta då. Eller?
Ja, alltså det känns så konstigt att liksom typ, det känns som att jag har gjort kommentering och sånt på svenska länge, men det var liksom typ lite förr i tiden. Så jag ser fram emot det. Jag kommer ha en Bruce Buffer-värdig kavaj.
Oh, liksom just det.
Jag kommer sitta och skrika på Phil Asnäbb, är du bäst? Ja, men jag kommer fucking... Du drog nu på senaste på FCR. Du pratade om ståuppgrejer där. Så sköna one-liners. Det var en du drog där som handlade om att dansa eller någonting. Att det var, jag kommer inte ihåg. Jag bara, fan vad dålig Sebb. Så bara garva. You can say that. Jag kommer inte ihåg om jag garva för det var så jävla dåligt. Ja,
men därför, några dagar efter Wolf så kan ni komma på min stand-up-show på Beer Ditch i Malmö. 6 oktober.
Oh, varför inte klockan 19. Malmö nu?
Alltså, vad i helvete? Hur många hjärnor har du i äldre?
Ah, vad nice. Berätta om det då.
Jag fick chansen förra året att vara med på en roast. Jag har en kompis, Wally Johnson, som är komiker och han känner en massa andra komiker. Han skulle flytta. Och så körde de en roast och så var jag med där. Det gick riktigt bra. Jag fick väldigt mycket bra respons från det. Vi kan nog inte släppa den utan att jag blir cancelled. Liksom.
Ja, men det är så det ska vara. Ja.
Men det var en roast, det var ju den vinkeln. Och sen så frågade Wally mig typ förra månaden, 2 månader sen, bara typ, vill du köra typ komedi en gång till? Och jag bara, ja, sen då. Jag tycker jag har hyfsat snabbtänkt. Jag brukar ha snabba grejer och om jag kan sitta ändå och fila på en story sådär, vilket jag kommer att göra nu. Det kommer vara lite relaterat till fighting faktiskt, för att mycket av min story kommer att handla om Las Vegas. Så ja, ni får komma och se helt enkelt.
Får jag fråga, du skriver du materialet själv?
Givetvis.
Ja, men man vet ju inte, det finns grejer. Det blir lite så här, är det många grejer när du sitter och skriver som du fastnar och bara, wow, här kan jag bara freestyla med publiken beroende vad det finns och fastna jättemycket. Blir det som freestyling också som du känner ibland, att, men ändå komma tillbaka till spåret?
Alltså nu har jag bara gjort det en gång.
Ja, men hur blev det något där?
Jag går off script. Det gör jag. Alltså det fanns något tillfälle jag bara typ höll på att dissa Wally. Sen så bara fick jag för mig, ska jag dra in hans flickvän också? Okej, okay, fine. Men, liksom, så gjorde jag det och sen dissa hans hund. Liksom,
men det var de här grejerna med de här luckorna som du såg. Du kände sådana, yeah. Och sen kunde du hoppa tillbaka manus. Oh, yeah. Blev du bekväm? För jag måste fråga, för det är en sån här grej som jag funderar på ibland. För att de bara, med min stå upp, vad det skulle vara så? Det skulle bara vara väldigt ärlig. Jag skulle bara gå upp och mobba människor. Det är ju det skulle gå ut på, du vet. Jag har sagt så, om jag skulle se ett exempel...
han behöver ett script. Jag behöver ett scriptwriter, bro.
Jag behöver ett script. Nej, men jag skulle kunna droppa så här, om du sitter någon som lite grins. Du skulle kunna säga, du har ju sagt, det är bara en konstig form av... Ja, men du vet sådana där grejer. Ja, men ni
We're
fattar.
Cutting that shit.
Du är bara elak, på riktigt. Så därför, ja, men det är elak. Det är bara mobba, det är ju så. Och sen börja kanske driva lite om hur personen reagerar. Du reagerar så här, du vet, börja göra narr av det. Så jag tänkte så att... Jag har ju liksom inget att skriva har jag tänkt. Men hur började du när du sett det? Vad fan nu ska jag göra? Hur började du med ett manus?
Jag brukar ha en grund, alltså vissa grundtankar. Jag brukar gå runt ganska länge innan jag ens sätter papper till penna.
Alltså bara mala på tanken, ja. Hur ska börja först,
så upprepar
hur du lägger fram
det. Jag upprepar liksom olika segment och stories och delar av det för mig själv och bara upprepar det i huvudet tills jag bara typ okej, nu känns det som det sitter. Så lägger jag ut liksom typ kanske en 3-4 olika punkter och sen så handlar det inte om att bara connecta.
Tajma ihop dem och säga rätt grej, ja, när du ska droppa.
Så att det blir naturliga övergångar och sånt. Jag kommer göra crowdwork och sånt denna gången. Det gjorde jag sist också. Liksom bara typ, feministkillen där, jag vet inte om det är din bror eller din pojkvän.
men för oss då? Vad är det som händer nu, chefen?
Ja, vad händer? Vi Halmstad ju. Halmstad. Det är jag.
Mm. Som är?
Det är på lördag, den 2 oktober. Och vi kommer köra... Är det inte det? Jo, det är nu på lördag.
Mm. 2 oktober, ja.
Är det inte mer?
Jag vet inte. jag måste fråga hemma om man får följa med.
Ja, nej, men det är klart inte får. Jag tänker kommer du dra så här mexican latino skämt också eller?
Lite grann de definitivt.
De uppskattas.
Jag måste först etablera att jag är utländsk nog för att få lov att säga vissa saker.
Ja, det måste du göra.
Exakt. Jag brukar få sitta publik med så här gult kort.
Exakt.
Och så måste du ha folk som har så här mixa grejer och hattar som håller på sig. Det är min familj. Kan börja, då är det legit, då kan du börja utan problem, känner jag.
Ja, alltså åtminstone nog att jag bara typ okej, jag har åtminstone kort nog att säga det här och sen kanske gränsen går.
Eller vi sitter här, approved.
Ja, yeah, exakt.
Ja, det är ett av de många eld i hjärnen. Nej, nu säger jag fel. Det är därför eld i hjärnen, det är hjärn i elden som Sebastian Wendel Martinez sa. Vet du vad jag sa om Daniel som en video? Jag höll på att spela in en filmsnutt och så skulle jag säga att man skulle ha mycket, att man måste ju ha lök på hamburgaren, men det blev man måste ju ha hamburgare på löken, det fattar ju alla liksom. Är det där någon slags konstig form av dys? Skitsamma nu.
Eller som tidigare då. Käftmänspollen är producerad av.
Ja, men jag tog ju tillbaka det. Sen vi förklarade, ni sa ju det. Vad fan? Jag bara, okej, sorry. Skitsamma. Nu börjar det bli dags att avsluta, för nu har vi fan snackat i, vad är det?
2 timmar och 5 minuter. Mm.
Jag vet vad, jag bara snackar med Anders om här ute bara så här. Kan du kolla världsrekordet för världens längsta poddinspelning? Det ska vara tungt så här. Vi ska kunna ha
Pratar ni? Jag tror ni bråkar om någonting.
Nej. Vi pratar bara så här. Det är bara jag som pratar så här. Jag försöker skrika högt. Jag skulle inte störa i spel igen. Så att skitsamma.
Nej, men fan, vi har massa grejer på gång. Och det är, vad är det? När är FCR? 10?
20 november.
Också. Banger.
Att det är snart oktober. Så att...
De har steppat ut kvalitet hela tiden.
Bara vänta.
Dude, jag har redan sagt att jag ska dra med massa typ casuals dit, för jag tror att de kommer bli förälskade i sporten.
Det kommer vara inga restriktioner på publik också.
Alltså det är, that's insane, det kommer bli så jävla skönt.
Yeah.
Kommer CM och du kommentera den också?
Oh ja, såklart. Jag och CM Punk, ni vet det.
Ja.
CM Anderson. Ja, nej, jag tycker det bara blir dags att knyta ihop säcken som man brukar säga.
Let's do it.
Ja. All tack right. Så mycket Sebastian.
Tack för tiden, alltid ett nöje att vara här.
Dude, kul som fan. Kul. Hela gängen var här idag. Prata av oss.
Ska inte du se en avslutande ord, boss?
Ja, bossen
ja,
måste
kom
igen
då, bassisten. Ja, du är navet i hela bandet. Alltså.
Kom igen, El Chapo, hoppa in.
Vi lever och gud.
Tack.